vers 15 till och med 23. Så vi kan läsa igenom det kort och sedan kommentera eller expandera på de här verserna. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vi har gått igenom Efesierbrevet, om det är någon som börjar på nytt här eller lyssnar för första gången på internet kanske. Och vi har hunnit redan med ett par budskap här från kapitel 1. Och i de första 6 verserna så talade vi om hur vi är utvalda i honom. Vi gav förhoppningsvis en balanserad syn på utväljelsen, vad det innebär, att Gud inte är partisk, och att vi har möjlighet att välja honom. Vi talade om adoptionen, hur vi är adopterade in i Guds familj, och vi talade om hur vi är accepterade i honom. På grund av detta så kan vi också ha gemenskap med Gud. Och sedan gick vi till verserna 7-14, där vi talade om hur vi är friköpta genom blodet. Vi har förlåtelse genom blodet, och gick in på det ganska mycket i detalj. Och sen hur vi har ett evigt arv i honom. Vi är hans medarvingar. Så talade vi om hur varje troende är förseglad med den helige ande till försoningens, eller vad heter det, friköpelsens dag. Så det är lite grann det som var innan. Nu tittar vi på de här verserna, så ser vi hur aposteln ber för Efesierna eller församlingen där, att Gud ska ge dem en gudomlig förståelse av de här välsignelserna som har blivit givna dem. Och det är egentligen bara Gud som kan uppenbara för oss vad som han har gjort för oss. Paulus talar om det i sitt eget liv, att den helige ande har uppenbarat för honom om de här hemligheterna, om församlingen och vad Gud har tänkt att göra i denna tidsålder. Och det är samma sak för oss. Vi kan läsa ordet, vi kan läsa det naturligt, vi kan försöka att förstå det med vårt intellekt, och vi kommer inte speciellt långt. Men när Guds helige ande upplyser oss, då kan han öppna våra ögon, han kan förändra allting. Så aposteln är medveten om detta, att om det inte vore för Gud som öppnar de här dörrarna, då skulle de aldrig förstå det. Och han talar ur ett mänskligt perspektiv, att jag kan undervisa er hur mycket som helst, men nu vill jag också be för er att Gud ska öppna era ögon att förstå de här sakerna. Och i vers 15 här så talar han om hur han har hört talas om deras tro. Och ibland så hör man människor säga att ja, jag har ingen tro, eller du har en tro men jag har ingen tro, och så vidare. Men Bibeln säger att Gud har gett alla människor ett mått av tro. Det är en gåva. Det är någonting som alla människor har fått. Men vad vi sätter den tron på. Jag kan sätta min tro på ateismen, jag kan sätta det på darwinismen, jag kan sätta det på någon österländsk religion, jag kan sätta det på mig själv eller vad som helst. Men jag har ett mått av tro. Det finns någonting som jag litar på i den här världen och i min tillvaro. Men han säger, jag har hört om er tro i Jesus Kristus, och där är skillnaden. Därför att det handlar inte bara om att ha en tro. Det har alla människor på ett eller annat sätt. Det handlar om att ha en tro på Jesus Kristus. Det är objektet som är viktigt. Ni hör många gånger människor säga, ja, det är viktigt att ha en tro. På vad då? På Jesus Kristus. Det är inte bara att tro på någonting. Var och en blir inte salig på sin tro, som det här gamla uttrycket heter. Utan den som blir salig, det är den som tror på Jesus. Och det står så här, att jag har talat om er tro på Jesus Kristus och er kärlek för alla de heliga. Och i Johannes 13:35 så säger Jesus om lärjungarna, att, eller till lärjungarna, att världen ska förstå att ni är mina lärjungar när ni älskar varandra. Så att det är faktiskt Guds kärlek ibland oss som är det största vittnesbördet om Guds existens, om Guds församling och om Guds plan i den här tiden. Det är faktiskt kärleken inbördes mellan de troende. Och så det här har han hört av. Och när han har sagt det om deras tro och om deras kärlek, och han har hört talas om, han är glad över vad han har hört, så framför han egentligen tre stycken önskningar här. Och i vers 16 så säger han att jag upphör inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Och jag vet, Taina brukar säga ibland så där liksom, vi ber om olika saker och sen får vi svar, Gud gör någonting, och så säger, men måste vi tacka också? Och vi glömmer lätt det, men han säger, jag tackar alltid Gud för er när jag nämner er i mina böner. Och egentligen så är det en väldigt god vana som vi kan etablera i våra liv, nämligen att börja med tacksägelsen, börja med att tacka Gud. Och man säger, det är inte så lätt, det kanske inte sker spontant, men även om det inte sker spontant, att man faktiskt medvetet gör det till en vana, att verkligen ta en stund och tänka på, vad kan jag tacka Gud för? Jag kan tacka Gud för att jag lever. En del säger, jag tycker inte om att leva detta livet, det är ingenting jag tackar för. Men faktum är att livet är en gåva, för det är i detta livet som vi kan lära känna honom, som kan välsigna oss. Här i tiden, ja, men i den tiden som kommer. Och det här är bara farstund, det här är bara förberedelsetiden för det som ska komma. Att vi all evighet spenderar all evighet med vår skapare. I en miljö utan synd, utan djävulens inflytande och denna världens påverkan. Så han tackar alltid Gud. Och jag tänker på vad det står i första Thessalonikerbrevet 5:18. Att vi ska tacka Gud under alla livets omständigheter. Varför säger han det? Jo, därför att allt, står det i Romarbrevet 8:29, samverkar till det bästa för dem som älskar honom. Och i andra Korinthierbrevet 4:15 står det att allt är för vår skull. Allt är för vår skull. Så på något sätt i Guds himmelska matematik så är det som sker för vår skull ur ett positivt perspektiv. Och han säger, jag upphör inte att tacka er. Eller att tacka Gud för er, förlåt mig. Och sen säger han här i vers 17 att han ber till Gud, härledens fader, att han ska ge dem en vishetens och uppenbarelsens ande. Och visheten här, det betyder egentligen liksom en upplysningens ande. Han säger helt enkelt att Gud, öppna deras ögon. Öppna deras ögon att se och förstå. Jag tänker att ibland vi är så frustrerade över våra medvandrare i tron liksom, att varför fattar de inte det här och det här, och varför gör de inte det här och det här beslutet liksom, och varför är de fast i det här och det här, det är ju bara att, just precis, det är bara att, men varför gör jag inte i mitt eget liv de här enkla självklara sakerna som någon annan säkert observerar i mitt liv? Jo, därför att i köttet så gör vi det som vi egentligen inte vill. Och vi är på det sättet motsägelsefulla. Men han säger, vi kan göra som han. Vi kan be om den här vishetens ande. Eller upplysningens ande. Att Gud uppenbarar det för oss. Jag tänker många gånger liksom hur vi försöker att tvinga på människor våra övertygelser. Och det går inte. Även då vi, jag menar inte nu att vi liksom inte kan tala om för människor vad vi tror och vad vi står. Men det måste vara Gud som gör verket. Det måste vara Gud som gör verket. Och sen säger han här, vishetens och uppenbarelsens ande. Och uppenbarelsen här är egentligen manifestationen. Manifestationen. Att vi blir upplysta om de här sakerna, och att han får, att hans närvaro i våra liv får bli manifesterad. Ni vet liksom hur vi kämpar med olika saker, och sen ibland liksom vi resonerar som om Gud egentligen inte finns, men sen ibland så blir hans närvaro manifesterad och vi säger bara wow, han är här, han är verklig, vad håller jag på med? Och jag stannar upp ett ögonblick och jag blir upplyst. Jag förstår och jag går vidare och Gud har gjort någonting. Och det får vi be om, och det bad han, Paulus, om angående Efeserna. Och sen i vers 18 här så säger han, jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och i engelskan står det egentligen, förståelsens ögon ska bli upplysta. Och i grekiskan så kan man säga att det talar om sinnets attityd. Han säger här att liksom vår attityd ska förändras. Tänker på det väldigt ofta. Hur mycket av det som vi gör, hur mycket av det som vi kämpar med i detta livet är ett attitydproblem? Fruktansvärt mycket. Och vi ger det olika namn, och vi hittar på diagnoser, och vi gör det ena med det andra, och vi skyller ifrån oss. Men det är alldeles för ofta ett attitydproblem. Och han säger här verkligen att jag ber att ert sinnes attityd ska förändras. Därför att det är det som Gud vill. Och så talar han här om hoppet. Kallelsens hopp. Och det här är någonting som man talar mycket om i Efeserbrevet. I andra Petrus 1:4 så står det att vi är delaktiga av gudomlig natur. Och det här är någonting som Gud har gjort. Han har kallat oss till att bli delaktiga av gudomlig natur. Vi har talat om det tidigare. Men sen säger han här också, hur rikt på härlighetens arv är bland de heliga. Och hans härlighetsrikedomar talade om här. Att jag tänker på det ordet härlighet. Liksom Gud är härlig. Han är underbar. Glory på engelska. Liksom det är någonting stort. Det är någonting fantastiskt. Och vi har ingen aning om vad det innebär att vara i Guds närvaro. Kanske en liten fingervisning ibland liksom när vi umgås med Gud och varandra och så vidare, men liksom han bor i ett ljus dit ingen människa kan komma i det naturliga, det är naturligtvis. Men jag tänkte på det här med härlighet, och i första Korinthierbrevet 1 så talas det om att Gud har frälst oss och han delar inte sin härlighet med någon. Det vill säga, vi kan inte vara delaktiga i frälsningen på ett sådant sätt att vi kan säga, ja Gud, du gjorde din del och jag gjorde min del. Utan frälsningen är helt och hållet av Gud.
Mm.
Så att han inte behöver dela sin ära med någon, sin härlighet med någon. Men likväl står det i första Korinthierbrevet 15, vers 35 till slutet där, vers 58. Första Korinthierbrevet 15. Det talas om uppståndelsekroppar och att de kommer att ha olika grader av härlighet. Olika grader av härlighet. Vi kommer att reflektera Guds härlighet. Och vad beror detta på? Vi har ett antal nya testamentliga versar som undervisar om detta och talar om detta. Men en av de mest slående versarna som förklarar varför vi kommer att ha olika grader av härlighet, det hittar vi faktiskt i Gamla testamentet. I Daniels bok, kapitel 12, verserna 2 och 3. Och där står det någonting väldigt intressant. Men det står att de som har fört många till rättfärdighet, de ska lysa så som stjärnorna. Och vad är det han talar om? Han talar om att de som har gett sitt liv till Gud för att de ska kunna vara evangelister i bemärkelsen att vittna om Jesus, de är visa, talar Bibeln om, och kommer på det sättet att få en belöning, och den belöningen är att de i ett större mått reflekterar Guds härlighet i sin uppståndelsekropp. Det här är en undervisning som personligen jag inte tycker ligger dold egentligen i Bibeln. Den är ganska öppen och det finns ett antal parallellställen som talar om det, men likväl hör vi inte mycket om det. Men verkligen, Paulus säger det i första Korinthierbrevet 9 och vers 24-27 att han löper som en löpare som tävlar. Det finns ett mål i det han gör. Och han talar om till och med om att bli diskvalificerad, och han talar inte om i termer som att han skulle förlora sin frälsning, för det är omöjligt. Det Gud har gjort, det Gud har gett, det kan han inte ta tillbaks. Men han talar om det i bemärkelsen att vi är diskvalificerade i den bemärkelsen att vi får ingen belöning. Vi är tomhänta inför honom vid Kristi domstol eller bemasätet. Så han uppmuntrar verkligen här dem och säger att jag ber att ni ska veta vad det här hoppet, er kallelses hopp, vad det är. Och vad som är de här rikedomarna som har att göra med hans härlighet. Att vi kommer, vårt arv är att bli, redan nu är vi delaktiga av gudomlig natur. Men att vi i uppståndelsekroppen kommer att reflektera hans härlighet i ett mått, eller till ett mått, och i proportion till hur överlåtna vi var i detta livet till att vinna de förlorade för hans rike. Och sen talar han här om, fortfarande vers 18, de heligas arv. Och om ni tittar på här så står det att hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Hans arv. Guds arv. Men vad kan Gud ärva? Vi är hans arv. Men så här, men det är väl lite mycket att ärva. En skock dumma människor. Men faktum är att i Kristus så har vi blivit levande gjorda. I Kristus har vi blivit delaktiga av gudomlig natur. Så med andra ord, han ärver någonting som är han. Det är samma sak som Guds offer på korset. Jesus var tvungen att vara Gud, för inget annat offer skulle kunna vara acceptabelt av Gud. Bara hans egen karaktär och natur skulle vara tillräcklig för Gud att umgås med. Och samma sak är det här. Vi är hans arvedel, därför att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Och han säger att det här är någonting som jag ber om att ni ska förstå. Och sen går han vidare här i vers 19. Och så säger han att hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Och hans stora kraft, hans mäktiga kraft, i Efesierbrevet 3:20, om vi förflyttar oss ett par kapitel framåt, så står det att han kan göra mer än vi kan tänka eller bedja. Och vilken underbar vers att tänka på, att han verkar i oss. Hans kraft verkar i oss. Och sen säger han här i vers 20 att det är samma kraft som nu verkar i oss som verkade i Jesus Kristus när han uppväckte honom från de döda. I Romarbrevet 8:11 står det att samma ande som uppväckte Jesus Kristus från de döda bor i oss, vederkvicker oss. Så att, vilken fantastisk grej, att den kraft som kom in i Jesus Kristus när han var i graven och som uppväckte honom från de döda, den första människan som vann seger över döden, samma kraft är verksam i oss. Och han har rest upp honom från de döda. Och så står det här att han har satt honom på sin högra sida i de himmelska platserna. Så den här kraften som uppväckte Jesus Kristus från de döda har också fört honom in i det himmelska och satt honom på Faderns högra sida. Samma kraft är verksam i oss. Samma uppståndelsekraft är verksam i oss. Samma kraft har fått oss att gå från död till liv. Vi har blivit uppväckta från de döda, bokstavligen talat, och insatta i det himmelska, sittande i Kristus. Och han är på Faderns högra sida. Där är vi med honom. Samma kraft. Samma kraft. Och jag tycker det är helt ofattbart att tänka på. Sen står det långt över vers 21 här. Över alla första väldigheter, makter och herradömen. Över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Mm. Vet ni, samma namn på de här makterna, härlighet, alltså många av dem står nämnda eller upprepade i Efesierbrevets 6:e kapitel, verserna 10-12, där det talas om den andliga utrustningen. Och där står det att vi strider inte mot kött och blod. Och sen står det listade en rad olika namn på olika såna här digniteter, olika makter, precis som han gjorde den här listan här. Och vad är det för några? Jo, det är änglar, men det är också fallna änglar som har olika rangordning. Det är väldigt intressant att se att liksom Bibeln beskriver hur de här fallna änglarna, Satan, demonerna, de har en slags rangordning. Satan var den högste ängeln, till och med högre än Mikael och Gabriel. Och på något sätt så fortsätter han att ha ett mått av auktoritet i den här sfären, den andliga sfären. Så till och med som det står i Judabrev att ärkeängeln Mikael inte tvistade med Satan om Mose kropp. Att på något sätt var han under honom i auktoritet i andevärlden. Men han sa, Herren näpser dig. Herren kommer att ta itu med det här. Så i honom så är vi naturligtvis högre. Men tänk nu på vad Kristus är. Det står om honom i Hebreerbrevet 1 att han blev gjord till någonting lägre än änglarna. Det vill säga han blev en människa. Men nu står det att han är upphöjd över alla änglar. Hans namn står det om i Filipperbrevet 2, verserna 9-11, är upphöjt över alla namn. Det inkluderar alla de här makterna och allting som vi läste om här. Första av väldigheter, makter och herradömen. Allt det, alla namn som finns nämnda i denna tidsålder eller i den kommande tidsåldern, allt det är han över i sin mänsklighet. Det förvånar säkert ingen att jag säger att han är över dem i sin gudomlighet. Det är klart, han är andra, den andra personen i treenigheten. Det är klart att han är över allt detta i sin gudomlighet. Men i sin mänsklighet, på grund av sin lydnad till faderns plan. Att komma in i den här världen och bli det syndoffer som mänskligheten behövde. Så har han upphöjt honom över allt annat. Han är högre än alla änglarna. Och vi är i honom högre än alla änglarna också. Samma makt som uppväckte honom från de döda är också nu i oss. Och därför säger han här att den här makten, kraften, den är långt över den här listan. Och jag tänker på alla satanister, djävulstyrka, de springer omkring och tror att Satan har makt. Och visst har han på ett sätt, om vi tillåter honom, om vi kommer in under honom. Han är den högste ärkeängeln som är fallen. Det är klart att i det naturliga så har vi inte en chans mot honom och hans demoniska här. Men i Kristus så är vi över honom. Redan nu. Visst är vi i köttet här nere föremål för hans attacker och anklagelser och så vidare. Men i honom är vi redan nu över allt detta. Därför att vi är i Kristus. Och han är sittande på faderns högra sida. Vi kan inte komma högre. Det är verkligen värt ett halleluja. Och jag tänkte just på det här att Gud har förhärligat honom genom lydnaden, genom hans lydnad. Tänk på hur Satan kom i Matteus 4 och sa till honom: jag är denna världens Gud, som Bibeln faktiskt säger att han är, andra Korinthierbrevet 4:4. Följ mig, böj dig ner och tillbe mig, så ska jag ge dig alla riken på jorden. Och faktum är att han hade rätten att ge honom alla riken på jorden. Därför att den här världen genom Adams olydnad har fallit och kommit under Satans domän. Och därför kunde han erbjuda honom dem. Han sa: gå inte till korset, utan fall ner och tillbe mig här och nu, så ska den här världen bli din. Men Jesus gjorde det inte. Han var lydig faderns plan i Filipperbrevet 2, verserna 6-8. Hela vägen, ja, lydnaden ända till döden, döden på ett kors. Det var där hans befordran blev en verklighet. Det var där som han blev upphöjd över allt och alla i denna värld. Också i hans mänsklighet. Och varje namn som är nämnt i denna tidsålder är den som ska komma. Och sen står det att han har lagt allt under hans fötter. Grekiska prepositionen hupo, under. Allt är lagt under honom. I Hebreerbrevet 2:8 så står det att allt är lagt under honom. Men så står det att vi ser ännu inte att allt är lagt under honom. Så när vi tittar på den här världen ibland säger man: åh, om det finns en gud och det finns en djävul, så måste det djävulen vara den som har segrat. Därför att titta på den här världen, den är definitivt inte en god värld. Men det står att allt är lagt under honom, men allt, vi kan inte se ännu att allt är lagt under honom. Så länge den här tidsåldern består så har Satan friheten att utöva sin auktoritet över dem som väljer att tro på honom. Och då menar jag inte bara satanister och djävulstyrkare. Jag menar också ateister och humanister och alla de människor som väljer att tro på falska religioner eller vad det kan vara. Alla de människorna är under hans domän. I denna tid, i denna värld. Och det ser ut som att han har framgång. Det ser ut som att det är han som har segrat. Men i himmelen, på faderns högra sida, sitter Kristus redan idag och segrar. Och hans rike är redan givet till oss. I vårt hjärta finns hans rike, som vi talade om förra veckan. Och han styr våra liv, om vi tillåter honom att göra det, genom den helige ande, redan här och nu. Men det har ännu inte blivit uppenbart. Det har ännu inte blivit uppenbart i 1 Johannes 3:2 vad vi ska bli. Uppståndelsekropparna som vi kommer att bli givna den dag när den här tidsåldern är avslutad. Och vi kommer att reflektera hans härlighet i ett mått baserat på vår lydnad till hans plan. Baserat på det mått vi tog emot nåden i våra liv så att vi kunde bli förändrade och förvandlade. Han har lagt allt under hans fötter. Han har gett honom till att vara huvud över allting. Församlingen. Kolosserbrevet 1 talar om detta. Hur han har företräde på alla områden. Han är den första, den enda, som är hans kropp, vers 23. Fullheten av honom som fyller allt i alla. Här har vi dopet i den helige ande. Dopet sker genom den helige ande in i Kristi kropp. När jag tror på Jesus Kristus som min personliga frälsare, då verkar samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Samma kraft verkar nu i mig, föder mig på nytt. Samma ande tar mig och placerar mig i Kristus en gång för alla, permanent resultat. Och där är jag. I min ställning som inte kan förändras, inte kan rubbas, inte kan påverkas. Där är jag, nu och för evigt. Jag kan slösa bort hela mitt liv genom att leva i köttet. Och lyssna till köttets impulser och önskningar och så vidare. Jag kan göra det och Gud säger du får göra det. Och du blir tomhänt inför honom. Dock frälst, av nåd, så som genom eld, står det i 1 Korinthierbrevet 3. Men vi har också möjligheten att vara visa, att ta emot honom, att leva för honom, att leva för att proklamera hans budskap på jorden. Och han säger, jag kommer att belöna er stort. Och det här är fullheten av honom som fyller allt i alla. Vi har ingen aning om vad vi kommer att bli. Vi har ingen aning om vad församlingen är ur evighetens perspektiv. Men i Efesierbrevet talar om det. Och nu ber Paulus, han säger, jag kan inte. Nu har jag försökt att uttrycka de här sakerna i ord. Men nu måste jag bara stanna upp ett ögonblick och be för er. Att den helige ande får upplysa er. För jag kan inte gå längre. Jag kan inte förstå detta. Jag kan inte själv förstå. Jag inkluderar mig själv i bönen. Vilken fantastisk uppenbarelse. Vi får be för varandra. Att Gud ska upplysa oss. Så vilka underbara tankar som vi hittar här i Efesierbrevet 1 och verserna 15-23. Och han säger tre saker. Han tackar Gud för dem alltid i bönerna. Och han ber att de ska få en vishetens och uppenbarelsens ande. Och han ber också att deras hjärtan ska upplysas så att de förstår det hopp som man har kallats till. Amen. Amen.